tänker låta dig starta. Känn ingen press, känn ingen press, Manuela.
Hej och välkomna tillbaka, ännu en torsdag, ännu ett avsnitt av Escobar och Kamenish.
Fantastiskt.
Ja, jag kommer inte på något mer att säga.
Nej, och jag lider lite av stresspåslag just nu, så jag håller på fortfarande att varva ner.
Sandra sitter vid ett öppet fönster och, och svalkar sig.
Jag måste ha luft. Alla andra i det här rummet har typ mössa och vantar på sig.
Och vilka är alla andra i det här rummet? Det är jag, Manuela Escobar.
Sandra Kamenish. Vi har Klipp-Oskar i ett hörn här såklart.
Ja.
Och dagens gäst som heter
Cecilia Wrange.
Gud vad trevligt att du är här, Cecilia.
Ja, så kul.
Du kallas Sissi, va?
Ja.
Vi säger Sissi.
Gör det.
Presenterade du dig som Sissi?
Det beror lite på. Jag gjorde det förut, gjorde jag det jämnt. Hej Sissi. Och sen så kom jag på att fan, Cecilia är ett ganska snyggt namn.
Och det är ändå ditt. Äldre.
Det är ändå mitt namn. Ja. Så att nu blir det mer Cecilia. Men ni får jättegärna säga Sissi. Mina kompisar säger Sissi.
Nu är vi dina vänner.
Jag är inte din kompis.
Jo, nu är du det.
Men ni kan ansöka på fejan efteråt.
Ja, just det.
Jag vet inte. Jag har alltid varit emot människor som förkortar människors namn. Jag gillar ju liksom långa, exempelvis om man heter Theodor, så ska man kallas för Theodor, inte Theo.
Jag såg en dokumentär om det här för 100 år sedan, men jag tyckte det var ganska intressant när det kanske var just amerikanskt, jag vet inte, men alla kvinnor där presenterar sig aldrig med sitt fulla namn, utan det var alltid liksom kitschy.
För att man ska vara lite gullig.
Ja, det skulle vara gulligt.
Och kvinnor är ofta så här ett förnamn, medan männen ofta så här ett efternamn.
Ja, ofta. Ja,
just
Men jag brukar faktiskt kalla mig för mitt efternamn ibland. Wrangel. Det är ganska så här.
Men det är jättebra. Vi,
men jag... det gör jag ofta med killar. Alltså så här, när man har en liten jargong med killar, så bara, tjena, bla bla bla, tjena Wrangel.
Men är det därför då? För Cissi och jag jobbar ju tillsammans nu ute på cirkus.
Cecilia.
Cecilia.
Och du, ja. Sandra.
Och där jobbar vi med väldigt mycket män.
Ja.
Och det rungar jättemycket efternamn. Ja. Är det därför kanske?
Ja, kanske.
Men jag gillar det.
Det är lite militäriskt.
Ja. Varje gång jag säger mitt efternamn så blir folk rädda.
Ja, Escobar.
Jag tror att jag ska döda dem. Så jag använder det som maktmetod.
Ja, det är jättebra.
När jag går in i ett rum och vill att människor ska frukta mig och vara tysta så att jag får prata, så säger jag, mitt namn är Escobar.
Escobar is in the building.
Mm.
Management by fear.
Mm.
Ja, men det är fint.
Ja, ni säger det, bara blev tysta.
Ja, verkligen. Jag blev lite, oj, shit. Vad hände?
Cissi, kan inte du berätta lite om vem du är?
Jo, hej. Jag heter alltså Cecilia Wrangel. Jag kallas för Cissi. Jag jobbar som musikalartist. Och dubbar tecknad film. Mycket. Mycket åt Bolibompa, Barnkanalen. Sångerska, dockspelare. Ja, jag är lite allt möjligt. Jag håller precis på att börja med stand-up.
Nej, men det är ju skitintressant.
Ja, och läskigt. Men kul läskigt också. Så jag ska faktiskt köra ikväll 5 minuter på Big Ben. Så jag är lite...
Oh. Och ikväll är ju inte den torsdagen vi sänder, ska vi ju säga då. Nej. Så att inte folk blir besvikna.
Springer ut till Big Ben och det värsta kön. 3 kvarter och bara, si.
Men hon är inte här. Hon är på cirkus och spelar livet i en slager. Vilket jag också gör då tillsammans med dig, Sandra.
Ja. Jag såg, det var någon så här Facebook-status någon gång. Det är någon historia om en indian som sitter vid en eld och berättar om för en liten pojke om de här 2 vargarna som fightas alltid i våra sinnen. Det är en ond varg och det är en god varg. Och så det är alltid på liv och död, och så frågar pojken, men vilken varg vinner då? Den vargen du matar. Och hur kommer det sig att vi har så lätt, undrar jag, för jag upplever det, vi i västvärlden, att vi har så himla lätt att mata den där negativa vargen med knasiga tankar.
Och det är bra, det är intressant att du säger västvärlden också. För där jag har växt upp i ett väldigt fattigt land, så har jag liksom aldrig upplevt så mycket liksom positiv stämning kring livet.
Mm.
Och sen kommer man till Sverige där folk liksom bryter ihop över att någon snodde tvättiden. Mm. Och så är vi så stressade. Hur ska vi hinna?
Men kan det vara att vi har... Jag vet inte, det är en sida kanske tänker att vi har lite för lite att oroa oss för egentligen.
Mm.
På riktigt, det finns liksom inga riktiga problem. Alltså så här, ja, tvättiden var någon som tog den. Ah, okay,
men vi har tydligt. Mat.
Men vi har mat, och vi har liksom vatten, rinnande vatten, vi har varmvatten, vi kan liksom, vi har våra barn på förskolan, man kan vara föräldraledig och så vidare och så vidare. Då kan det bli så att man just den här tvättiden kan bli liksom en större grej än vad det egentligen är, för att då får man någonstans utlopp för det här irritationen.
Just det, man kan få utlopp för vissa saker.
Ja.
Och så kanske det är så att vi har för mycket plats.
Ja.
Funkar människan så, kanske? Att man måste fylla skallen med grejer hela tiden, med orosmoment.
Eller, nej, jag vet inte, jag tror inte det. Det jag tror är att liksom västvärlden har blivit så otroligt så här elitistiskt. Och
vad betyder det?
Alltså elitistiskt, bara, wow, vi är så bra, vi ska hela tiden prestera mer. Och har vi en karriär så ska vi helst vara typ doktorer och professorer och,
ja,
och forskare. Och vi ska svara på alla livets frågor. Och vi ska vara så välutbildade, vi ska ha löner på 45 000. Och vi ska ha liksom fiffiga titlar på engelska helst. Och det blir liksom en tävling mellan varandra. Vem kan mest? Vem känner mest? Vem kommer att lyckas bäst? Här är en sån prestige i att vara ett kanske yrke.
Mm. Man identifierar sig väldigt mycket också med sitt yrke. Alltså man ska liksom identifiera sig med, ja, jag är musikalartist.
Precis.
Då ska jag vara det hela tiden. Och så om det kommer in någonting i den bilden som inte riktigt överensstämmer med min bild av en musikalartist, så blir jag stressad, nedstämd, deprimerad, för att jag känner så här, nej, det här var ju inte det jag var.
Nej.
Liksom.
Och om du är musikalartist så ska du vara en jävligt bra musikalartist.
Och ha de bästa jobben och huvudroller. Absolut. Och annars är man inte lyckad. Och vem bestämmer vad som är lycka? Alltså jag brukar känna så här, det här med lycka, för jag kan bli, eller förut blev jag liksom avundsjuk på kollegor som hade huvudroller, som tjänade skitmycket pengar, och jag så här är liksom, jag vet att jag är skitbra, så hade jag inte de där huvudrollerna. Och så blev jag liksom avis på det, men nu börjar jag känna så här att, vänta, om jag får en huvudroll, skulle det göra mig lyckligare då? Ja, kanske. Eller så kan jag bara välja lyckan på en gång.
Mm.
Alltså jag kan hoppa över det där att få huvudrollen. Jag kan ju bara var lycklig.
Men blir inte du skitbitter i alla fall på den där jävla människan som kom ännu en gång och fick samma huvudroll igen?
Nej, jag är inte det längre, för att det finns nog till alla. För att hon eller han fick det betyder inte att jag inte kommer få det när tiden är inne för mig. För att jag inte får det nu, det betyder att jag inte har linat upp med den energin som det jobbet är på. Man kan ju snacka om de här negativa spiralerna, det vet ju alla vad det är. Mm. Men positiva spiraler funkar ju på samma sätt.
Mm.
Liksom. Man går runt, man är glad. Man ser, åh gud, nu börjar det bli knoppar på träden, och gud vad härligt, nu kommer våren, och så känner man den här lyckokänslan i bröstet och bara... Och den dagen kanske faktiskt kommer ett roligt samtal med, du, vill du vara med i den här podden?
Ja, just det.
Ja, det vill jag.
Men hur... För jag upplever att det är lättare att hamna i en negativ spiral och ta in negativt, lägga sig platt och bli ett offer, liksom. Krävs det mer av en... Tror du?
För att tänka positivt?
Ja, att komma in i den här positiva, eller varför är det så lätt att mata att det där... den där himla negativa vargen?
Ja, för att ha ett samhälle, det här är bara vad jag tror. Om ett samhälle ska fungera så måste man ha folk i ett visst skick.
Mm.
Man kanske måste använda skrämselgrejer för att få folk att göra som man vill och så vidare. Och då är det lätt att man väljer det negativa, för man är inne i det mönstret.
Mm.
Men att välja det positiva är absolut inte jobbigare än att välja det negativa. Det är bara en vanlig grej.
Är det en jargong? Jag tror att kan det vara så simpelt?
Liksom? Ja, det kan vara en jargong. Och sen liksom, först om man vaknar till exempel, är väldigt många som... Eller jag förut liksom att jag så här... Åh gud, jag är så jävla trött. Åh, klockan är bara... Åh gud, nej, jag orkar inte gå upp. Lalala. Du vet, man börjar direkt med negativa grejer. Och man har småbarn till exempel. Jag får aldrig vakna i fri. Och här har en blöja i ansiktet första som händer när man vaknar. Bara, hur fan ska jag kunna hitta någon skön stämning här?
Mm.
Men om man bara så här... Direkt när man vaknar kan bara så här... Men titta, det är ljust. Jag kan öppna mina ögon.
Mm.
Jag kan se mitt barn och blöjan som kommer farande i ansiktet. Men det är ju det också. Vi är ju också alla samma. Vi är människor allihopa i grunden. Och det är det man kanske bara behöver identifiera sig med. Man kanske inte måste identifiera sig med att jag är mamma. Jag är fotbollsspelare. Jag är en sån som tycker om kaffe. Vad händer den dagen jag bara, nej, men jag vill inte ha kaffe längre?
Nej.
Alltså vadå, rasa hela självbilden då?
Men det där har man ju läst om ibland, sådana som är sitt yrke. Ibland så känner jag ju också att jag är mycket mitt yrke. Men mycket idrottsmän som liksom den dagen... det var någon... Jag är så dålig på att komma ihåg nyheter, men... Förloppet var så att det var en idrottsman, en atlet, blev sjuk, fick sluta och tog livet av sig.
Mm.
För att man kan inte identifiera sig längre när man inte har sitt yrke.
Då är det ju jäkligt läskigt.
Ja.
Liksom. Och det är också det att man tar på sig olika roller. Det är samma sak när man är förälder till exempel. Då är man helt plötsligt mamma. Med allt vad det innebär, med det arvet jag har från min egen mamma.
Mm.
Och sett hur hon har gjort liksom. med alla oss fyra ungar. Och då är det lätt att man tar på sig den grejen. Så sen när man då har vuxna barn, som min mamma då har nu, då är det lätt att man liksom tappar sig själv. Vem är jag nu? Vadå? Ja, då blir man mormor heltid istället. Alltså förstår du, det är lätt att man, när man inte har den där rollen kvar, vem är man då?
Men det är nog det, där kommer nog mycket av min, det har jag ju pratat om innan, jag tror jag nämnde det när vi pratade med Hanna Lager där, att det här med att få ihop tiden och att inte stressa sönder liksom. För mig så är det jätteviktigt att umgås med mina vänner och ha kvar det där och vara min egen. Mm. Vem är jag om jag inte är mamma? Vem är jag om jag inte är artist? Vem är jag om jag inte är fru? Mm. Vem är jag då? Bara kärnan jag.
Vem är Sandra?
Ja, vem är Sandra? Så det är ju så himla viktigt och där kan jag tycka att det är svårt att få tiden att gå ihop och då blir det ett bakslag som heter stress istället.
Mm. Vilket är intressant, för jag har faktiskt stress. Alltså jag tror att det finns människor som är väldigt rädda för stress och man är hela tiden stressad över att man kanske blir stressad.
Mm.
Men där har jag läst ganska mycket studier om att stress är något som vi inte kan bli sjuka av och stress är någonting som är helt livsnödvändigt för våran överlevnad och stress och att aldrig vara riktigt nöjd finns liksom programmerat till oss som människor och djur. Liksom att det är det som har fått oss att överleva. Det är det som har
det
fått
som
oss
drivet, liksom,
att gå ut och jaga mat när vi liksom inte här är ICA att gå till. Och det var liksom den här, det är en överlevnadsinstinkt och det tror jag också liksom är ganska viktigt att förlika sig med vetskapen om att nej, du kommer aldrig liksom vara helt nöjd med ditt liv. Mm. För som människa är du skapt för att lyckas med någonting, njuta av att du har lyckats i ett par dagar och sen känna lite av ett missnöje och behöva liksom röra dig vidare. Mm. För det var det som fick oss att överleva. Vi hittade mat, vi åt maten, vi var mätta, vi var nöjda. Sen var vi tvungna att fortsätta jaga för att överleva. Och den här stressen är liksom evolutionen.
Men en sak där, jag håller helt med. Däremot så tycker jag så här att om man kan känna att man är nöjd där man är utan att känna stressen att man måste ha mer.
Men
då föder det också någonting bra istället för att så här, åh, nu är jag nöjd. Men jag måste ha mer. Alltså man hela tiden känner stress över att ha mer.
Men är inte stress och motivation två olika saker? Alltså jag tänker att förr så behövde man liksom att shit, äter vi inte så dör vi. Då blev det liksom
en motivation
till att jaga. Men att vi människor kanske behöver hitta motivation istället för att stressa oss in i saker och ting. För frågan är, vem
som
skulle man göra
oss
det för?
Är ju faktiskt stressen, alltså så här rent så? Vetenskapligt. Aha. Så är det som driver oss vidare liksom känslan av att inte vara tillfreds.
Mm-hmm.
Är det som kan få oss liksom att vilja gå vidare och jaga.
Men det är kanske där man kan förlora
sig. Sen så är det här bara typ en överläkare. Så jag vet inte, hon kanske inte talar för typ alla.
Nej, det är ju kanske hennes tes.
Tolkning
eller
på någonting.
Teori. Jag känner bara att en negativ stress tror jag inte är bra överhuvudtaget.
Sen beror det kanske på vad man är stressad över. Liksom, är jag stressad över att min lön är dålig så kanske det inte riktigt är en befogad stress. Alltså, förstår ni vad jag menar?
Nej, och det hjälper ju inte någonting heller att gå runt och vara stressad över att din lön är dålig. Det gör ju bara att du fokuserar på att din lön är dålig. Vilket gör att du får in ännu mindre pengar. För du fokuserar bara på att du inte har pengar.
Och då måste
om du istället försöker vända tanken att så här, vilken bra lön jag har. Jag har pengar. Jag har lön. Punkt. Man behöver liksom inte hålla på så här, jag har en sån här stor lön eller den här lönen gör att jag är en sån här typ av människa, utan jag har lön som kommer in på mitt konto. Yes.
Mm.
Så kan man liksom börja vara glad för den lönen man får och då kanske man så här hittar någon annan möjlighet att skaffa mer pengar
i det positiva flödet helt enkelt.
I det positiva flödet.
En sak som jag har tänkt på som jag har hört dig säga är att vi har så himla lätt för att vara i andra människors business.
Mm.
Att man liksom fokuserar på, nej men jag ska nog inte knacka på den här dörren nu, för nu då kanske de där inne blir, att man är andras business hela tiden, eller nu är det nog dags, jag tänker på folk i största allmänhet, att nu bör vi behöver nog bjuda hem dem där snart, fast vi egentligen inte orkar, men det är ju våran tur nu. Man är i deras business, hur de tänker, och istället för att först och främst känna efter, ja, vad vill vi? Vad vill jag? Vad vill vi i våran familj? Vi kanske behöver ta en paus med att bjuda hem folk. Och då är man genast i deras business igen. Men hur ska de då ta det? För om vi säger att vi inte bla bla bla.
Mm. Men man är ju ganska snabb på att hitta på historier om vad andra tycker och tänker och känner och sånt. Det är ju så här med vanliga frågor liksom, att ja, men jag kanske ska fråga om, kanske ska mejla den där killen om det där jobbet, lala. Nej, men det ska jag nog inte göra, för han tycker nog att jag är en jobbig människa då. Det har inte jag en aning om. Jag vet aldrig vad någon annan tycker. Jag vet inte vad ni två tycker och känner, jag har ingen aning. Nej. Ni vet inte vad jag tycker och känner, det är bara jag som vet. Mm. Så man kan ju bara utgå från sig själv, och det här är min business. Och jag, om jag vill mejla den här personen för jag tror på att jag behövs på det här jobbet, då gör jag det. Sen är det inte min business längre. Sen är det hans business som han vill svara på mejlet. Om han tycker att jag är dum i huvudet. Om han tycker att det är skitkul. Alltså, och det har jag läst om i den här boken av Byron Katie. Som är en amerikansk...
Vad heter den?
Älska livet som det är, heter det. Och det handlar om hennes, hennes grej som heter The Work. Som är en process som man går igenom. När man liksom hamnar i sina depressiva tankar. Eller liksom att man... ja, men just sådana saker så här. Men jag är arg på Peter för att han inte ser mig. Så bara, vänta, är det sant? Vet du att det är
just
sant?
Just vet jag att det är sant, ja.
Ser inte han dig? Jag tror det. Ja, men hur kan du veta att det... Alltså förstår du, men man är inne i varandras business istället för att säga så här, jag är arg på Peter. Okej, då får du väl ta... Hej Peter, jag är arg på dig. Alltså börja fronta varandra istället för att liksom tro saker hela tiden om varandra. Det kan också bli en stressgrej i det, att man går runt och tror saker hela tiden. Så, nej men gud, nu går jag på de här kläderna, då kommer jag uppfattas som en sån person. Och jag går in på ICA, då, ja, men, så är man inne i massa så här historier istället. Ja. För vad som verkligen är.
Men alltså, vad kan man göra för att bryta de här liksom, tankemönstren? För det där kan jag känna igen mig själv också i. Liksom. Nej, nu ljuger jag. Jag tycker ju aldrig att jag är jobbig. Jag tycker att alla är privilegierade som har med mig att göra.
Bra.
Men det där har jag liksom medfött. Jag vet inte, jag är liksom narcissist. Vilket leder mig in på att människor som kanske inte riktigt bryr sig så jävla mycket om vad alla andra går runt och tänker och tycker kan uppfattas som typ dumma i huvudet av just den anledningen. Precis. Förstår ni att då blir man en arrogant person som inte liksom är empatisk nog att bry sig om min situation.
Plus att man också uppfattas väldigt egoistisk, många som tycker. Men att vara egoistisk är inget negativt, för att du kan aldrig... Du kan aldrig bry dig om någon annan innan du har brytt om dig själv. Det är precis som flygmasken på planet. Hjälp dig först och hjälp sen barnen. Du kan liksom inte gå runt och så här, åh, nu ska jag hjälpa den och den, åh, lalala. Och så hela tiden så struntar du i dig själv. Nej, men jag behöver inte det.
Men frågan är,
det ger ingenting gott överhuvudtaget.
Men hur, var ska egoismen vara runt då? För jag menar, det finns ju, man kan ju vara en egoistisk skitstövel som skiter i att hjälpa folk med dörrar. Eller, oj, den här tanten ramlade, men jag tänker inte hjälpa till.
Och det är väl den typen. Business.
Det är
men det är ju den typen av egoism som folk tänker på när man då tänker att så här, men det är inte min business liksom. Men och det är ju inte bra.
Det är inte den businessen du tänker
på. Nej, det är inte den business jag
egoismen tänker på. Borde väl ligga i att se till att man själv mår bra och tycker om sig själv.
Fast och tycker om situationer som man är i.
Ja. Är inte den dåliga egoismen typ det som Åkesson sysslar med, så här att jag är vit och därför är jag bättre än alla andra och därför är alla andra dumma i huvudet. Det kan jag tycka är dålig egoism.
Och det handlar
om väldigt politiskt. Ja.
Men är det ens egoism?
Nej, men det där är ju också så här, skälet till att folk kanske inte öppnar dörrar, skälet till att man tycker så som Jimmy Åkesson, är att man också har ett ego. Apropå det här med identifikation, att man identifierar sig med ett ego som ska ha grejer. Som ska ha bättre boende, bättre bil, snyggare fruar.
Vitare människor på gatorna.
Ja, men typ. Nej, men liksom allt det här yttre som man måste då dra på sig för att må bra. Men om man kan skala av allt det där och gå till sig själv, vad man mår bra bara... Alltså, det är så här klyschigt att säga, men lycka kommer liksom inte utifrån. Det kan aldrig komma utifrån, det kommer inifrån.
Hur jobbar du med dig själv för att hamna vilande här och nu?
Det är ju en träning, det är ju mental träning kan man säga. Alltså jag har ju liksom varit väldigt så här, har snabb energi och igång och mycket lalla. Så började jag meditera för 2 år sedan. Och bara så här, nej jag kan aldrig, jag kan inte sitta still. Jag kan inte meditera, fan vad tråkigt. Så bara, och så klarade jag av det på något vis. Man börjar liksom några minuter åt gången och så sitter man och andas. Alltså bara ta medvetna andetag. Och det kan man också göra när man är på väg i tanken. Så vänta, vänta nu. Nu är jag här. Andas och känn vad du är. Känn stolen du sitter på. Känn bordet. Känn, se.
Kan man sitta var som helst?
Ja, men du kan sitta var som helst. Meditera, kan vi börja där? För jag har ju bara så här... hängt med flummiga hippies som mediterar tillsammans med någon indier liksom. Mm. Och ska liksom ta sig in i nirvana vid,
ja, men den här,
steg i
hjärnan. Du är ju, det här är kanske ju lite nära oss. Att man liksom tick, 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 tick.
Jag har massor av grejer att göra hela tiden. Mm. Jag har hur mycket saker som helst. Men jag försöker liksom att de stunderna som jag är i, är jag närvarande. Och att, att bli närvarande handlar för mig mycket om andetaget. Mm. Att andas. Och sen har jag också då läst en bok som heter, återigen, en bok, A New Earth. Av en man som heter Eckhart Tolle, som är liksom en ny profet kan man säga. Han är typ vår tid, Jesus. Men lite så. Ja. Den här boken skulle jag vilja att alla läser. Alltså, A New Earth, jag säger det igen.
Är den,
den är på engelska, men den finns på svenska också. Man kan hitta den på Adlibris.
Men är han typ den nya Jesus på det sätt att han typ så här driver en konstkyrka?
Nej,
eller
ingen det här är inte något religionsbundet. Utan det han pratar om är att vara närvarande i nuet. Alltså, tiden består, eller livet består bara av en massa nu.
Mm.
Nu. Alltså, det finns ingen framtid. Det finns inte att jag ska åka iväg till Kreta om 2 veckor. Det finns inte någon dåtid. Det här jag gjorde igår. Fan, man är så snabb på att gå runt och säga, dumma mig, jag skulle inte ha gjort så där, jag skulle inte ha sagt det där. Och
man ältar.
Man ältar, och det är inte bra att älta. Alltså, det hjälper ingenting
för
att älta.
Du sa en gång att det är bara en efterkonstruktion på det som faktiskt var då. Men det nuet har vi ju lämnat.
Ja, nu har vi lämnat
det. Så
det
är bara
nuet.
En efterkonstruktion i våra skallar. Ja. Vad som var verkligt, det har man egentligen ingen koll på längre.
Och det, är liksom, det spelar ingen roll, för det som pågår nu, det är det som räknas. Och om man kan liksom få in det på riktigt, att det är nuet som är livet, då har man kommit ganska långt. För det är väldigt många som ser nuet som en liksom, någonting man måste över för att komma vidare till det där. Att man liksom, sen kan man ha det här med längtan, att man säger, tänk vi åker till Kreta i juni, shit, vad kul det ska bli. Och man bara, man går och längtar och man bygger upp en härlig bild av det här Kreta, vilket kan göra att Kreta sen blir jättehärligt, för man har byggt upp en mental bild av det här som ska bli helt underbart. Eller så kan det bli att Kreta blir värsta katastrofen, för det är inte lika fint som man hade planerat i sitt huvud.
Och det är the story of my life.
Och verkligheten, men grejen med det, då är det Baron Katie igen, då är det just att verkligheten motsvarar inte dina förväntningar. Och verkligheten kan man inte göra någonting åt. Den är ju där.
Alltså, jag kan inte låta bli att tänka som typ så här, när man har sex för första gången. Att man tror att det är liksom en så här groundbreaking experience. Liksom. Och jag bara såg framför mig de här värmeljusen och den här romantiska stämningen. Och den här
och ett
George
på.
Clooney-mannen som går in och bara... Så var det inte.
Nej, det var en kille med strumpor på och keps.
Han hade strumpor på, ingen keps.
Tubsoppor.
Det var jättedåligt. Det var en besvikelse.
Exakt.
Ni behöver inte ens testa att ligga med folk.
Nej, exakt.
Du har helt rätt, Cissi.
Men det är den där förväntan. Ja. För där får jag oftast mina besvikelser. Och jag jobbar på det. Att jag förväntar mig saker och ting.
Mm.
Och så är det oftast flera andra människor. Eller minst en annan människa inblandad i den här förväntan. Mm. Ja, men den vet ju inte vad jag har för bilder i huvudet. Och så blir det liksom inte som man har tänkt sig, och så blir man besviken.
Och det är där, om det inte blir som man har tänkt sig, det är helt fine. Men man kanske inte måste bli besviken egentligen. Utan det är så, okej, det blev inte som jag tänkt mig, men den här verkligheten är det som är nu.
Mm.
Och nuet är livet.
Jo, jag tänkte på det här. Jag gick på KBT för några år sedan, och då så pratade hon om 4 stycken ord som var, nej, inte ord, men 4 begrepp. Stanna upp. Observera, acceptera och släpp. Och jag tänker, det kanske man kan lära sig och öva på. Det handlar ju mycket KBT om.
Vad är KBT?
Och förkortning av...
Kognitiv beteendeterapi.
Precis.
Kognitiv beteendeterapi. Jag tänkte bara att det finns folk som inte vet vad det är.
Såklart.
Sen vet inte jag...
Ja, vad betyder det då?
Nej, men det är typ så att man kollar på hur man beter sig. Jag ska liksom försöka hitta orsakerna till liksom, ja, men så här, varför blir jag alltid så arg när lampan släcks? Ja, men då kanske det är så att ditt beteende grundar sig i att du har varit med någonting tidigare som blev traumatiskt när en lampa släcktes, och därför så känner du en otrolig ångest varje gång du ser en lampa som släcks.
Och så ska man förändra sitt...
Och då går man
sitt...
på kognitiv beteendeterapi, KBT, och hittar orsaker.
Och försöker förändra ett beteende till någonting som blir det nya. som man alltid ska köra på sen. Men jag tänkte på det du sa, ja, men det här med förväntningar och så blir man besviken. Om man stannar upp då, vi säger det att vi har bestämt att vi ska gå på kalas.
Mm.
Och så har vi bestämt oss att vi ska kluta oss till djur. Och så kommer jag hit och vi träffas och jag har klätt ut mig till katt. Och ni har på vägen hit då bestämt att nej, men vi vill inte kluta oss. Och så blir jag ju sjukt besviken och sur och arg. Och då måste jag ju snabbt välja, annars kan man kan ju alltid skita i det och dra.
Mm.
Men om jag då stannar upp, okej, jag är katt. Ni vill inte.
Vi vill inte. Du vet, i orten är katt något fett sexigt, så du kanske vill vara katt.
Ja, men jag kanske är en liten ko då. Jag har klätt upp mig. Ja, men jag står här, jag är ko. Vi ska gå på
Sturecompagniet. Vi är
skitsnygga. Ja, ni är skitsnygga.
Vi är Kim Kardashian. Mm.
Precis, och vi ska gå på Sturecompagniet. Jag är ko. Jag stannar upp och bara ser att, ja, men så är läget. Och så observerar jag då, och det var det jag gjorde nu, ser att det är så. Antingen kan jag ju dra hem och skita i det här, eller så kan jag bara acceptera.
Mm.
Om jag då accepterar att, men vad fan, det här kan ju bli något kul. Jag går som ko, och så släpper jag. Så precis. Har jag inte det runt mig längre, utan jag går till Sturecompagniet, vi partar, jag är ko, och det blir en hilarious.
Men om man är en jätteältande människa som jag kan vara, så har jag jättesvårt att stanna upp, observera, acceptera och släppa. Exempelvis, jag bråkar med Daniel 53 gånger om dagen.
Mm.
Och jag kan inte säga. Jag släpper inte. Och jag går inte vidare. Utan jag kan dra upp samma bråk 53 gånger. Jag kan dra upp en händelse 72 gånger. Och jag kan liksom göra enorma grejer av små, små, små fjädrar. Hur ska jag då göra för att liksom öva mig i att bara släppa saker? För det har inte jag lärt mig. Jag har lärt mig att, för att jag har växt upp i att alla misstag som någonsin har begått ska vi liksom rub in your face.
Precis, det är synd.
Men då kanske du har hjälp att vara i nuet. Att inte tänka på alla de där problemen som ni har haft förut.
Mm.
I en tid som inte är.
Mm. Men hur släpper jag det här då? Alltså, hur kan jag liksom tänka i praktiken när jag är där och är skitärg, så ska jag dra upp det här som hände för ett halvår sedan som irriterade mig skitmycket. Hur gör jag i stundens hetta för att inte dra iväg dit ändå?
Jag förstår precis. Och det som är det lättaste på ett sätt, fast också svåraste, det är att andas. Alltså det låter så töntigt, men när man är så där på väg att bli arg, när man blir arg har man några sekunder innan man är
precis
förbannad. Ja. Man har den här tjafflet, och så är man där. Ja. Men där om man där kan bara okej. Okay. Och andas, och bara fortsätta andas. Och så kanske man kommer upp de här tankarna. Fan, det där var så jävla dåligt, och jag blir så irriterad när han gör så, lalalala. Men då kanske man kan observera det lite utifrån. Vänta nu, ja, okej, det var då.
Vi är olika, jag
men
vet
just hans. Idag är det ju faktiskt en ganska härlig dag. Och vi är ju här tillsammans, så kanske är lediga. Och varför ska jag dra upp det där från då, i den här stunden nu? Och bygga ännu en stund av gräl, istället för att, nej men nu är vi ju här, nu. Okej, jag kan bli skitirriterad på att han fortfarande inte har fattat den grejen som hände för ett halvår sedan. Alltså typ.
Mm.
Men att om man någonstans bara kan liksom tänka lite större. Kanske.
Och jag tänker så här, att jag tror inte det finns någon quick fix. För det vill du och jag ha, Manuela. Vi vill ha...
Ja.
Kom med ett förslag nu, Cissi.
Hur gör man? Kom igen nu då. På din mobil.
Precis, och så bara trycker du på den. När
du tycker att din snubbe är skitjobbig, så löser den.
Och då är vi då tillbaka till att till exempel att komma över den här himla tröskeln som jag i alla fall har när det gäller att meditera. För jag tänker hela tiden, så fort du säger jag har mediterat, så bara det skulle jag aldrig klara av. Och hon har suttit och andats där, jag blir tokig i hela kroppen. Och jag menar, du är ju en sån. Vi är ju ganska lika där.
Jag är
sjukt
energisk och supersnabb i allt jag gör.
Ja, och du har ju tagit dig över den tröskeln och provat det här. Och jag tror att det är där övningen, det är där KBT-andet runt det här ligger. Att vi måste tvinga oss över den här tröskeln och ge oss... Hur många minuter sitter du?
Alltså jätteolika. Det kan vara allt från en minut.
Kan vi ta.
Men en minut, tre minuter. Och sen det handlar inte om att sitta i en lotusställning och liksom... Det handlar liksom inte om det. Det handlar om att vara medveten i stunden. Det är också en typ av meditation. Mm. Jag såg en grej på Super Soul Sunday igår. Det är Oprahs kanal.
Jag älskar Oprah!
Hon har liksom en grej som heter Super Soul Sunday som man hittar på nätet. Där hon bjuder in till massa härliga...
Är det nu?
Det är nya program.
Ja, det ligger uppe.
Och hon bjuder in massa härliga personer, bland annat då Eckhart Tolle har varit där och Byron Katie, de två som jag pratade om.
De här författarna till de här böckerna.
Precis. Och igår så var det en annan författare till en bok som heter Mindfulness for Beginners och han heter Jon Kabat-Zinn. Och han sa just det att det här med meditera, att han tog som ett exempel, när man duschar till exempel.
Just.
Det är en typ av meditation om du faktiskt är i duschen och känner vattnet mot din hud. Du vet, får väl så här, det är ångar här och det är varmt, det är kallt och det luktar
lite
av tvålen.
Lite erotiskt,
kommer in en man genom dörren. Nej, men
där kom George Clooney in.
Där kom George Clooney in. Utan
superkeps.
Nej, men om man kan vara medveten i såna stunder. Det är också en typ av meditation. Men istället för att sitta så här, jag måste sitta i lotusställning, nej jag kan inte, lalalala.
Nej, men då får man ju någonting gjort samtidigt som man mediterar, om man ändå ska duscha. Tid. För så där kan jag faktiskt känna när jag står på den här trampmaskinen när jag är och tränar, att jag kan inte, även att det rullar grejer i skallen så är det väldigt fritt. Jag kan inte ordna saker precis just då. Då står jag där på min trampmaskin och är väldigt... Kan det vara en meditation också? Att man bara släpper tanken fri? Det kan vara många saker, men det får bara rulla runt.
Absolut,
liksom.
Det är precis det det är. Också att man får tankar som man släpper vidare.
Ja, just det.
Och det händer ju också när man står på gymmet och trampar.
Ja.
Man får ofta väldigt bra idéer när man rör sig, när man, liksom, man är ute och joggar eller vad man gör. För att man liksom är i en viss tillstånd. Man kan inte göra så mycket annat än att stå där och trampa eller springa. Man kan
för där
inte,
hittar
liksom...
jag vilopunkter. Ja. Så det kan jag då...
Det är en typ av meditation.
Rekommendera för sådana som är för rastlösa, som känner som jag då också, att man kan hitta de här meditativa punkterna på andra ställen, till exempel på gymmet. Jag blir knappt så när jag är ute och springer, för då skulle jag nog springa in i någonting. Mm. Men står man tryckt på
och George Clooney.
Tanken är fri.
Mindfulness är ju något som är väldigt intressant, för det vet jag att jag förra året hade en ganska så här jobbig upplevelse när jag hittade en död person i mitt hus. Det var en gammal människa, så det var naturligt att det skulle ske, men jag har en enorm dödsångest för att liksom hela mitt liv har gått ut på att lite grann fly från döden, där jag kommer ifrån, där jag tvingades fly. Och då liksom rasade hela världen framför mig, och jag har ju liksom varit en karriärsmänniska, jag har liksom varit en sån som har slagit mig in i varenda liksom maktrum och tagit all plats, och sen så har jag sett mig själv som en otroligt, otroligt stark individ fram till se att jag bara kände att hela livet inte gick att leva i och med den här upplevelsen. Och då sökte jag hjälp och hamnade liksom på vuxenpsykiatrin, där jag träffade
Var det någon du kände som...
Nej, det var bara någon random granne. Jag har aldrig
sett
någon.
Och det var inomhus i
ja, det var inne i hissen. Jag bara så var stressad. Jag jobbade på nyheterna. Det var liksom då kriget i Ukraina hade dragit igång. Syrien gjorde framfart, så jag var ju helt liksom söndergråten och stressad och paranoid från alla de här bilderna och videosen och ljudklippen. Och där hade lite grann den här rädslan återigen matats. Jag kände ångest, jag kunde inte gå ut ensam, jag kunde inte ta taxi, för att jag åkte taxi fram och tillbaka till jobbet i nyhetsredaktionen, för att man börjar ibland jobba väldigt tidigt på morgonen. Och jag började bära med mig liksom olika typer av hemmagjorda vapen, för jag tänkte att jag var tvungen att försvara mig. Och då en gång, stressad, på vägen till taxin, ropar på hissen, dörrarna öppnas och där ligger en död person.
Okej.
Och hela mitt liv bara rasar, och hela jag funkar inte. Jag
insåg du att liksom... Såg du sanningen i vitögat på något
lite,
sätt?
Att lite
döden
så.
Kom nära dig helt
döden
plötsligt.
Kom jävligt nära. Och den hade lite grann liksom smugit sig på via då mitt dåvarande yrke. Och sen så blev det bara så påtagligt när den här personen av helt naturliga orsaker hade liksom dragit sitt sista andetag. Men då kom jag i alla fall i kontakt med vuxenpsykiatrin, för att jag var liksom så här, nej, Jag klarar inte ens av att gå ner för trapporna. Jag klarar inte av att åka till jobbet. Jag klarar inte av att sova själv. Jag klarar inte av att ha släckta ljus. Jag klarar inte av att inte ha min son och min man liksom hemma hela tiden. Så jag ringde till psykiatrin och kom i kontakt med en fantastisk person. Som då sa till mig att testa mindfulness. Liksom. Mm. Att det hjälper otroligt mycket. Mm. Och att liksom bara att testa meditera och att faktiskt testa att slappna av och rensa tankarna så pass mycket att jag hittar tillbaka till mig själv och hittar orsakerna till varför jag mådde så pass dåligt.
Mm.
Mm. Och jag är en sån människa som vill ju ha liksom bevis på allt möjligt och kollade faktiskt upp liksom diverse studier där det faktiskt påvisas att mindfulness och meditation har enormt lugnande effekter. Mm. Som gör att jag exempelvis inte tog antidepressiva och inte tog sömnmedel, som psykiatrin var väldigt generösa med att vilja ge mig.
Det. De är väldigt snabba på att ge massa mediciner istället för att komma ner till orsaken till problemet.
Precis, och jag har ju haft liksom ett tablettmissbruk sen innan från liksom en annan period av mitt liv då jag också var helt nere i skiten för att ja, men såna här saker har dykt upp vid olika tillfällen. Så jag vill inte ha medicin, de ville jättegärna ge mig medicin och det skulle vara sömnpiller och det ena med det andra med det tredje.
Mm.
Som är väldigt beroendeframkallande och förfärligt. Och jag tänkte då liksom att hur jävla mycket skulle inte samhället vinna på att vi liksom bara slutade mata folk med piller mot känslor och bara liksom öppnar det upp.
Ja, och det är också det här med känslor. Känslorna är ett guidningssystem till hur du mår. Och apropå det här med välja liksom saker som gör dig glad till exempel. Alltså om du gör någonting som du känner hela kroppen bara nej, jag vill inte. Då kanske man inte ska göra det.
Nej.
Alltså faktiskt inte. Utan så här, vänta, vad i den här stunden känns lättare än där?
Mm.
Ja, men det är fan att sätta sig där och ta en kaffe och bara njuta av solen. Ja, men gör det då. Och tanka på dig positiva, härliga vibbar och sen kanske ta tag i det mejlet som var så jobbigt. Då kanske inte det mejlet är lika jobbigt längre. För jag menar, och det är också så här, när du är i en sån situation, när man liksom är stressad och så. Det var jättebra att hon, eller hen, sa att prova meditation. För det är verkligen ett bra verktyg och det behöver inte vara mer än att man sitter och andas. Andas, var medveten om att du andas. Det är så ofta jag har gått runt och bara så här chipandat som en liten fisk så ja, men, och så sitter man ner och så bara men gud, jag måste andas.
Går man in på Cecilia Wrangel Skog på fejan så har du på din bild där, vad det nu heter.
Omslagsbilden.
Så har du ett gäng armband som jag vet att du pysslar ganska mycket. Och det kommer lite nya ord på de där armbanden hela tiden.
Mm.
Just nu så står det på ett armband
andas.
Andas.
Och på andra står det nu.
Så och sen har jag
unna dig. Och det,
vad är unna dig för? Vad betyder det för dig?
För mig betyder det att alltså man kan unna sig allt. Bara fan, jag missar bussen. Ja, unna dig.
Då kan jag sitta här och
andas. Det är egen tid.
Ja,
eller jag är så jäkla sugen på den här bullen. Ja, unna dig.
Mm.
Håll inte på att lägga in massa negativ energi i den här bullen. Mm. Ät den här bullen istället.
Eller om man då väljer att inte ta det.
Äta bullen.
Så är det också unna dig det beslutet och vara nöjd över det.
Att man unna sig de beslut man faktiskt tar och vara lite schysst mot sig själv och liksom Nej, men allt, jag tycker verkligen att man kan unna sig allting. Liksom,
jag unnar mig ölkorv just nu.
Ja, men exakt, toppen. Och jag unnar mig inte ölkorv.
Nej, och då unnar du dig att låta bli.
Och jag unnar dig att du unnar dig.
Men en sak som vi ska lyfta fram som jag tycker är jättebra som man kan det förslaget som vi kan bjuda våra lyssnare på är ju just det här att när man vaknar försök att ta tag i
en positiv grej.
Ja, bara
En grej.
I alla fall, en grej.
Och vi vet ju att det är lite så här dåligt med kreativiteten som flödar klockan 6 på morgonen när den där 3 månaders monstret ska ha sitt.
Mm.
Tänk positivt, tänk barnet har friska lungor.
Mm.
Tänk, åh, jag ligger i en varm säng.
Tänk jag kan öppna ögonen och se
ja.
Mitt barn. Alltså bara att öppna ögonen och se,
jag kan se
rummet.
Tänk
vad fantastiskt det är, faktiskt. Det är
bara
helt
en sån liten grej kan hjälpa en att faktiskt sakta men säkert bryta vissa negativa mönster.
Och det plus att man andas ordentligt. Då menar jag inte att man ska gå runt varje dag och såhär.
Liksom. Vi tackar Sissi för att hon...
Den här flåsande människan på tunnelbanan.
Bara, hon är jobbig. Nej, men däremot att man faktiskt blir medveten om sin andning.
Hörrni, vi måste runda av. Vi har suttit här nu och tittat på, för Manuela, nej det är ju jag som har så smart dukat fram morötter.
Oj, tack.
Vi avslutar den här dagen. Och tacka Cecilia, Rangel, tack. Skog.
Tack för att jag fick komma hit.
Puss och kram.
Vi hörs nästa vecka, hörni.
Hej, Klipp Oskar här. Ett litet eftermeddelande bara. Vill du komma i kontakt med Manuela eller Sandra så kan du skicka ett mejl till escobarkamenish@gmail.com. Kamenish med C i början och SCH i slutet. Eller så använder du hashtaggen escobarkamenish. Och så finns det en Facebook-sida också som heter Escobar och Kamenish med ett sånt där fint litet och-tecken. Sprid gärna ordet vidare, och för den som inte har en iPhone finns även podden på appen Podomatic som finns för alla smartphones. Podden finns även på escobarkamenish.podomatic.com. Hörs nästa vecka.
Får aldrig vakna i fred, och här har en blöja i ansiktet första som händer när man vaknar. Hur fan ska jag kunna hitta någon skön stämning här?